السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما. أما بعد، vi har kommit fram till kapitel 256 från Kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Denna välsignade bok som går igenom muslimernas goda karaktär. Och som vi har sagt tidigare, kanske den här boken är bland de största av hadithböcker som handlar om just god karaktär. Och den har ju en sån pondus då den är skriven av Imam al-Bukhari. Så mashallah, en väldigt, väldigt vacker och fin bok som alla muslimer borde ta åt sig och läsa, studera. Ja. Och boken tar upp olika kapitel som handlar om olika ämnen. Ja. Och vi tänkte då idag då fortsätta här på kapitel 256. Och där så säger författaren Bab Hilful Jahiliya. Hilful Jahiliya, yani de avtal som ingicks innan islam. Tiden innan islam kallas för Jahiliya, den förislamiska perioden. Och det kommer från ordet jahl, okunskap. För folket var i den största okunskapen. Vad gjorde de? De trodde på massa olika gudar. De dyrkade andra vid sidan av Allah. Gjorde det som är halal, haram och tvärtom. Så folket var juhal. De var långt bort från islam. Men de kunde ha vissa aspekter som var goda. Som fanns kvar från tidigare profeter som kommit med islam. Som folket i Mekka till exempel. De hade ju profeten Ibrahim al-Islam som hade kommit till dem för länge, länge sedan. Men sen så hade religionen, yani, de hade börjat ändra på religionen. Men det fanns ändå vissa goda aspekter kvar som vi kommer att nämna idag. Så vad hände med de här avtalen, de här pakterna, de här överenskommelserna som folk ingick innan islam? Det är det som tas upp i detta kapitel och i kommande kapitel. Det berättas från Jubair ibn Mut'im, från hans far, från Abdurrahman bin Auf, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: jag var med mina farbröder när de gjorde parfymavtalet, eller de parfymerades avtal. Och jag vill inte upphäva det här avtalet mot någonting, även om jag skulle få röda kameler. Även om jag skulle få röda kameler. Och denna hadith är sahih. Så här nämner profeten Muhammad a.s. att han var med när de gjorde det här avtalet. Och det nämns i vissa hadither att han var liten. Han var ung. Det här var innan han blev profet. Tillsammans med hans farbröder Banu Hashim, Banu Zuhra och Tamim. Och de gjorde det här avtalet i Dar ibn Jud'an i Jahiliya. Och det kallas för de parfymerades avtal, för att vad gjorde de? De hade en skål som de fyllde med parfym. Och alla stoppade ner handen i skålen och så avlade de det här avtalet. Taib. Och vad det här avtalet gick ut på? Jo, det var ett tanasur. Att man skulle stötta varandra. Och al-akhdu lil-madlum. Man skulle stötta och hjälpa de som är förtryckta från de som förtrycker. Yani, det var ett avtal på att göra bra och fina saker. Taib. Och då så säger profeten a.s. att jag vill inte upphäva den här pakten och det här avtalet som dessa släktingar ingick. Även om jag skulle få röda kameler. Och vet ni vad röda kameler betyder? Det betyder yani, det bästa som finns. Även om ni ger mig yani, pengar och allt man kan tänka sig. För att förr i tiden så var en av de dyraste ägodelarna just kameler. Och kamelerna är olika status. Precis som idag vi har bilar. Ja? En liten skrotbil är inte som att du har en Ferrari för 5 miljoner. Det är olika, eller hur? Så att röda kameler kan vara som alla röda sportbilar kanske. Yani, att jag har den här, håller denna pakt är bättre för mig än alla pengar och allt man kan tänka sig. Yani, jag håller den här pakten. No. Och vi kommer tillbaka till den här punkten senare. Bi'idhnillahi ta'ala snart. Författaren säger Bab al-Ikha. Kapitlet om brödraskap. Och den nämner författaren från Hammad ibn Salama, från Thabit, från Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam yani akha baina ibn Mas'ud wa Zubair. Profeten alayhi salatu wassalam gjorde brödraskap mellan ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud och Abdullah ibn Zubair. Han gjorde dem till bröder. Vad menas här? När al-muhajiruna utvandrade från Mekka till Medina. Sahaba som bodde i Mekka kallas för al-muhajirun. De som utvandrade och flyttade och flydde med sin religion till Medina. För Allahs skull. Och många av dem flydde utan att ta med sig någonting. Lämnade sina hem, sina marker och allt de ägde bakom sig. Och kommer då tomhämta till Medina. Och finner det svårt, de har inga släktingar där. De har lämnat allting bakom sig. Så för att de ska känna sig bekväma och välkomna. Och de ska ha någon där som tar hand om dem. Så ser profeten Muhammed till alayhi wasallam att de får en broder. Taib. Och vi har i islam det generella brödraskapet. Att varje muslim är broder till den andra muslimen. Som Allah säger, innam al-mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Vi alla är bröder för Allahs skull. I våran aqida, i våran tawhid, i våran din så är vi bröder. Taib. Nahnu ikhwa. Och så har vi det specifika brödraskapet. Där man har en blodsbroder. Eller som i det här fallet. Och det här var i början av islam. Då profeten alaihissalam lagstiftade att varje person som utvandrat skulle få en broder från al-Ansar. Folket i Medina. Som skulle ta hand om honom. Så till exempel här Abdullah ibn Mas'ud fick då broder som hette Abdullah ibn Zubair. De blev som bröder. Vi har även med Abu Darda och Salman al-Farisi till exempel. No. Och han nämner också här i nästa hadith att från Anas radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam gjorde en pakt eller brödraskap mellan Quraysh och al-Ansar. Taib. I mitt hem som var i Medina. Så vi har det här generella brödraskapet och det här specifika brödraskapet. Men när sahaba sen hade stadgat sig, de blev stabila, de fick arbeten, familjer, hus och så vidare, så yani upplöses det här brödraskapet. För det var så pass i början att om en av de här två bröderna dog, de var inte ens riktig släkt, men profeten hade gjort dem till bröder al-islam, så fick de ärva varandra. Och i islam man får bara, vem är det som ärver? Det är dina släktingar. Taib. Och sen upphävdes den här bestämmelsen. Taib. Men den fanns i början i alla fall, för att just stärka banden mellan muslimer. Nah. Taib. Nästa kapitel, Bab la hilfa fil islam. Kapitlet att det finns inga avtal i islam. En sån här pakter. Ni minns att vi talade om det i förra hadithen. Och där berättas det från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, att han satt tillsammans med profeten a.s. Amul Fett. Det året som de erövrade Kaaba. Och profeten a.s. satt på ett trappsteg till Al-Kaaba. Och han prisade Allah, hamid Allah wa athna alayh. Lovprisade Allah och upphöjde honom. Och så sa han, man kan lahu hilfun fil jahiliyya. Den som har en sån här pakt från jahiliyya, så har islam bara kommit för att förankra den. Wa la hijra ba'd al-fath. Och det finns ingen utvandring efter erövringen av Mekka. No. Så här säger författaren här, yani, la hilfa fil islam. Det finns ingen pakt i islam. Och vi nämnde att profeten al-islam inte bröt de här pakterna. Och han säger här att islam har bara kommit för att förankra dessa avtal och dessa pakter som man har ingått. Så vad är det vi säger här? Får man inte göra dessa pakter? Det som författaren här menar är att generella pakter som vissa hade i jahiliya, till exempel där man säger att vi ska försvara varandra vad som än händer. Våran kabila, våran stam ska till exempel ingå en pakt. Att vad som än händer så ska vi alltid stå upp för varandra. Även om det är rätt eller fel. Genom någon dödar någon av oss, vi går och dödar någon av dem. Yani, även om han gjorde fel, vi ska hämnas. Ja? Det här är haram i islam. Eller en pakt i att sälja haram, att köpa haram, att stjäla, att råna. Sådana här pakter är ogiltiga i islam. Men de pakter som överensstämmer med islam, att vi satt innan islam, vi kom överens, vi gjorde en pakt på att vi ska hjälpa föräldralösa barn. Varje månad så ska varje hushåll till exempel skänka 200 spänn till föräldralösa barn. Självklart, vi följer den här pakten. Även om den var innan vi blev muslimer, det är någonting bra. Vi fortsätter och håller den här pakten som muslimer. För det här är någonting som islam har kommit och uppmuntrat till. Att man hjälper föräldralösa barn. Men generellt i islam så behöver man inte göra såna här pakter och avtal. Utan man hjälper föräldralösa barn, man hjälper fattiga, man hjälper förtryckta. Även om man inte har något avtal eller pakt. Men ibland så gör folk de här sakerna för att stärka. Och för att verkligen, yani, förankra dem och säga att det här är någonting vi måste göra. De gör det nästan som en plikt på sig själva. Då måste man hålla såna här avtal. Men de avtal och pakter som är baserade på falskhet och saker som strider mot islam, de yani, är nollställda. De gills inte i islam. Och idag skulle man kunna dra den här parallellen med vad vissa ungdomar gör. Där de går med i gäng. De gör såna här pakter, eller hur? Jag vet inte hur det är i Sverige. Alhamdulillah, jag har inte med, aldrig varit med i någonting sånt. Men det finns folk i USA och liknande. Är det inte så? Du går med. Ibland du skär blod. Du gör värsta jahiliya-grejerna. Vad som än händer, jag är med i gänget. Jag försvarar gänget. Jag dör för gänget. Om du ska lämna gänget, du ska betala värsta böter och kanske skjuts. Eller jag vet inte vad. Vad är det här för någonting? Ja, du ska lyda någon person. Du ska alltid ställa upp. Brott. Mörda folk. Förtrycka folk. Råna folk. Utpressa folk. A'udhubillah. Sånt här är helt ogiltigt i islam. Det har noll värde. Och den aslan, pakten räknas inte från första början. Det är från shaitan. En shaitan, satanistisk pakt, förstår ni? Som har noll värde i islam. Det är haram. Inte tillåtet. Och folk gör såna här saker. Med vissa kabila. De har såna här pakter som är haram från jahiliya. Man ska stötta varandra i halal och haram. Allting. Och det här är fel islam. Utan de enda pakterna som är giltiga är de som är i överensstämmelse med islam. Alla andra pakter är batil. De är upphävda och ogiltiga. De är inte legitima. Nej. Taib. Så profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam sa också den här hadithen: wala hijra ba'd al-fath. Och det finns ingen utvandring efter att vi har erövrat Mekka. Vad menas med den här delen av hadithen? La hijra ba'd al-fath. Hijra betyder att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Det är definitionen av hijra. Att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Finns hijra kvar idag? Eller är det upphävt? Vad säger ni? Kan man göra hijra idag? Man kan. Men här så säger profeten al-Islam: la hijra ba'd al-fath. Efter att vi erövrat Mekka, jag tror det var år 10, finns det ingen hijra. Vad menas med detta? Nej, det finns ingen hijra från Medina till Mekka. Eller från Mekka till Medina. Varför? För innan man erövrade Mekka så var Mekka Darul Kufr. Det var en plats av otro där folk dyrkade statyer. Och sahaba utvandrade till Medina. Men nu när muslimerna har kommit och tagit över Mekka och endast Allah dyrkas i Mekka och det är ett muslims land, så kan man inte längre utvandra från Mekka. Alltså, Mekka är muslims. Du kan inte utvandra från ett muslims land till ett annat muslims land. Det är inte hijra. Taib. Så det är det som menas med hadithen enligt de flesta av ulema, och det är den korrekta förståelsen. Att det finns ingen hijra från Mekka till Medina eller någon annanstans. Och hadithen är också ett bevis på att Mekka kommer att vara muslims fram tills, eller så länge det finns muslimer på jorden. Och det är viktigt, för det finns vissa khawarij, vissa av de här terroristerna, som säger att Saudiarabien är inte muslimer, de är kuffar. Det finns vissa idag, de sa till och med Mekka, Medina, det är inte ens muslimskt. Förstår ni? Vi måste göra jihad. Och de bevisar det själva genom att gå och spränga bomber och skjuta poliser i Mekka och Medina. De sprängde till Ramadan. Ja? De gick och gjorde en självmordsbomb exakt bredvid profeten Mohammeds moské i Tötsland. För de anser det inte vara muslimskt land. Det enda muslimska landet är deras lilla by någonstans i Syrien eller någonting. Och det här är fel. Alhamdulillah, de är muslimer. De är inte perfekta. Ingen av oss är perfekta. Men de är muslimer. Är det inte så? Så Mekka är ett muslims land fram tills, ja, så länge det finns muslimer på jorden. Taib. Och hijra finns kvar i islam. Hijra är någonting väldigt viktigt i islam. En stor och viktig aspekt. som även ett råd från mig till er, är att vi ska alltid ha i åtanke. Alltid försöka tänka att någon dag ska vi, inshallah och ta'ala, åka härifrån. Flytta till ett muslims land. Det ska vara vårt mål. Vi ska inte vara nöjda och acceptera läget med att vi bor i det här landet. För att du kan inte praktisera din religion fullt ut i Sverige. Och den som säger jag kan, han ljuger. Finns det adhan? Får du inte problem när du söker jobb? Får du inte problem när du vill gå på fredagsbönor på jobbet? Får inte kvinnorna problem på grund av sin hijab? Får vi inte läsa hela tiden kritik mot islam och muslimer? Får vi ha muslimska skolor där vi får lära barnen exakt vad vi vill? Får vi det? Nej, det får vi inte. Och det är mycket motstånd. Alhamdulillah, finns ändå ganska mycket frihet i det här landet. Men det är väldigt svårt att praktisera religionen fullt ut. Och gör man det så tittar de på dig som någon yani, rymdvarelse nästan. Är det inte så? Och de skriver insändare och folk kommer med dolda kameror, jag vet inte vad. Värsta extremista muslimen. Ja? Eller hur? Så att om du åker till ett muslimsland, du åker hem. Du går med din kamis, du går till moskén, barnen går på koranskola, kvinnorna har hijab. Och allt är halal, jag vet inte vad. Det är inget problem, eller hur? Och sen visst, det finns brister i muslimska länder. Men det får man ha tålamod med. Och subhanallah, något av det sorgligaste som finns när man ser muslimer som kommer till väst, till Europa, är att vissa har förlorat sin religion. Ibland föräldrarna, de håller fast, men barnen, de halkar. Är det inte så? Har ni inte sett barn som har blivit helt förstörda i det här landet? De har ingenting med islam att göra. Är det inte så? Han heter Mohammed eller Abdallah. Han har inte gjort en salah på flera år. Han är värsta kriminella. Eller han är långt borta. Han tror inte på Koranen och Sunna. Är det inte så? Han har flickvän, han har inte vet jag, han har hund, allt möjligt. Ja? Det finns såna kaossaker. Fira jul, jag vet inte vad. Subhanallah. Så skydda sig själv och att skydda sin familj. Det är alltid bra att man försöker att ha i åtanke. Fixa en utbildning, samla ihop pengar, öppna något projekt. Flytta härifrån, flytta till hemlandet, köpa ett hus, köpa någon business. Det kommer inshallah gå mycket, mycket bättre. Ja? Tänk på det i framtiden. Och subhanallah, i många av våra hemländer, potentialen att tjäna pengar och finna arbete är mycket större än här. Ibland man funderar varför folk tar sig på gummibåtar över havet för att komma till Europa och sen inte få något jobb. Är det inte så? De ljuger om sin ålder, ljuger om varför de kommer hit, ljuger om var de kommer ifrån. Och sen de sitter på bidrag i flera år och sen de får inget jobb ändå. Det är förnedring, är det inte det? Förnedring, wallah. Och sen om du får jobb, mashallah, du skattar ihjäl dig. Ja? I ditt hemland, du köper en affär, business, ingen skatt kanske. Är det inte så? Säljer och stoppar alla pengar i fickan. Mashallah. Så det finns möjlighet. Och du kan ta med dig idéer från Sverige. Köpa saker från Sverige, öppna business där nere. Ja, det finns möjlighet om man vill, om man är kreativ. Känner ni till folk som åkt till Somalia eller någonstans och mashallah, de har blivit rika? Det finns. Till skillnad folk som bor här, de har nada. De har ingenting. Så det är bra om man försöker tänka på att flytta till ett muslimskt land i framtiden. Och alhamdulillah, som Allah säger i Koranen, wa ardullahi wasi'a. En Allahs jord är stor. Du kanske inte kan flytta till ett land, men det finns många muslimska länder. Det finns nästan cirka 50 stycken, tror jag. Så att man kan flytta. Det finns, alhamdulillah, möjlighet att flytta till ett muslimskt land. Och profeten Muhammad alaihissalam har sagt att El-Hijra kommer att finnas kvar så länge Toba finns kvar. Och Toba finns kvar så länge solen inte går upp från väst. Så, alhamdulillah, Hijra kommer finnas kvar till strax innan domedagen. Nästa kapitel, Bab man istamtara fi awwal al-matar. Kapitlet om den som istamtara, yani ställer sig i regnet i början av regnet. Och där så berättas det från Anas radiyallahu anhu. Han sa att vi var tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam och det började att regna. Så profeten alayhi salatu wassalam tog upp sin thob, yani hans kläder. Han tog upp sina kläder så att regnet kom på honom. Och då så säger de, varför gjorde du så där? Och då så säger profeten alaihissalam, لِأَنَّهُ حَدِيثُ أَحْدٍ بِرَبِّهِ, för att regnet har varit nära min herre. Och den här hadithen är sahih. Nam. Och det här är faktiskt en sunna som många inte känner till. Ett tamattur. Men istamtara. Att försöka få regnvattnet på sig. Ja. I Sverige, när det regnar, vi flyr inomhus, eller hur? Värsta vi vet är regn. Men det är sant att regn kanske är kallt och så vidare. Det är mörkt, det är grått. Men mashallah, man bott i Saudiarabien och vissa länder, när det regnar, det är ni'ma. Om det är normalt regn, mashallah, och det är 30-40 grader varmt, det är fett skönt. Hör. Så att regnet, mashallah, är ni'ma. Och därför många av arabiska länderna, när det regnar så går folket ut. Nästan som om du går på picknick. För att, mashallah, det har regnat igen. Ja. Luften blir skön, dammet faller ner. Och det är, mashallah, mycket khair. Men den här sunnan är det många som inte känner till. Att när det regnar så är det sunna att man går ut. Eller om man är ute, att man står kvar. Och gör så att regnet kommer på dig. Och det kan vara som här att profeten al-Islam tog upp sina kläder. Och då säger ulema inte så att hans aura syntes. Men gärna så att det kommer på kanske armarna, på bröstet eller på benen och så vidare. Och på huvudet och på skägget. Så man får det här regnvattnet på sig. För att det här regnvattnet är välsignat. Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt att vi har sänt ner välsignat vatten från himlen. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Allah säger i Koranen att vi har sänt ner välsignat vatten från himlen. Så att vattnet som kommer med regnet, eller regnvattnet, är välsignat. Det är mubarak. Och att få det på sig är någonting positivt. Och vissa ulema som Al-Qurtubi, han nämner att hadithen tillåter att det är rekommenderat att göra tabarruk bilmatar. Att du tar regnvatten och söker baraka, välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger också wal-istishfa'u bihi, att man söker att bli frisk med regnvatten. Men här nämner vissa att det finns inget riktigt konkret bevis på det. Men generellt det är någonting man kan hoppas på. Och därför också, om en person har jinn eller sihr, onda ögat eller någonting sånt, och man ska läsa Koran på vatten, vilket är rekommenderat, så det bästa vattnet är zamzamvatten. För det är också välsignat. Men har man inte tillgång till zamzamvatten så kan man ta regnvatten. Du samlar regnvatten och läser Koran på vattnet och låter personen dricka vattnet och gärna smörja in sig med vattnet. Eller det kan vara olivolja och liknande saker. Nej. Och så säger Al-Qurtubi, för att Allah subhanahu wa ta'ala kallar regnvattnet för rahma. Ja. Allah kallar regnvatten, regnet, för rahma i Koranen. Och Allah kallar det för mubarak, välsignat. Och han kallar det för tahura, någonting som renar. Och Allah azza wa jalla har också gjort regnet en orsak till al-hayat, till liv. Nah. Så det här är en sunna då, att man går ut och ställer sig i regnet och låter regnet falla på en. Man tar regnvattnet och en smörjer in sig med regnvattnet, och inshallah, det finns khair i detta. Och därför också i Sahih Bukhari, då profeten alaihissalam gjorde salat al-istisqa, då han bad om regn. Och ni vet i hans moské, det var, taket var inte så här, utan det var palmblad och regnvattnet föll in. Så han gjorde dua att Allah skulle låta det regna, och direkt började det regna. Och det hade inte regnat på jättelänge. Och de sa att vi kunde se regnet falla tills hans skägg blev helt genomblött. Och då använde de den hadithen också som bevis på detta, då han inte gick och sökte skydd, utan han stod kvar på att han sökte baraka från regnet. Så den sunna man kan tänka på, att man låter regnvattnet falla på en, på kroppen och på huvudet eller på kläderna. Och det är också någonting som många av salaf brukade göra. Den här hadithen bevisar också en annan sak som Sheikh Albani nämner. Den här hadithen bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala är överskapelsen. Ja. En fråga som Ahlus Sunnah wal Jama'a har nämnt i sina böcker, att Allah azza wa jalla är överskapelsen. Och det här är en fråga som är klar och tydlig. Och de lärda har sagt att det finns mer än 1000 bevis på den här frågan. Ibn al-Qayyim nämner hans Nuniya. Han säger att den här frågan är inte en fråga där vi har 1000 bevis, utan snarare 2000 bevis. Yani ibland i vissa frågor det finns ett bevis, två bevis, tre bevis. Den här frågan är så klar och tydlig att det finns tusentals bevis på att Allah är över skapelsen. Allah är inte med oss. Allah är inte överallt. Allah är inte en del av skapelsen. Vi är inte en del av honom. Utan Allah Azza wa Jal är över allt detta. Han är över sin tron, över de sju himlarna. Taib, det här är vår aqida. Och det här är det som bevisen tyder på. Och här är ett av alla dessa bevis. Och det är att profeten a.s. sa att regnet har varit nära Allah. Var kommer regnet ifrån? Himlen, från molnen. Och molnen är över oss. Vilket tyder på att Allah Azza wa Jal är över oss. Så det är bara ett av hundratals, tusentals bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är över skapelsen. Som Sheikh Albani nämner i lärdomarna på denna hadith. Och han nämner också att Imam al-Dhahabi nämner den här hadithen i hans bok Al-Ulu lil-Ali al-Azim. En bok som handlar om Allahs höghet, att han är över skapelsen. Och den nämner han bland annat den här hadithen. Naam. طيب. Nästa kapitel, bab innal ghanam baraka. Kapitlet att får är baraka, de är välsignade. Och vi har ju talat om högmod i tidigare föreläsningar och också ödmjukhet. Och här nämns då också några saker som är ödmjukhet. Och det är också det som vissa ulema säger. Vad har ett tamattor att låta regnet falla på en med karaktär att göra? Då säger ulema, jo, det har med ödmjukhet att göra. Att en person som ställer sig i regnet och låter sig bli genomblöt framför folk är ödmjuk. En högmodig person skulle inte göra någonting sånt. Det tyder också på att tawadu, på ödmjukhet. Och här kommer vi också tala om då ödmjukhet när det handlar om att ta hand om får. Att vara en fåraherde och ta hand om får. Vilket också är en egenskap av ödmjukhet. Och här nämner författaren en hadith som då berättas från Humaid ibn Malik. Där han sa att vi satt tillsammans med Abu Huraira i en stad eller plats som kallas för Al-Aqiq. Och ett folk från Ahlul Medina kom till honom på sina riddjur. De kom ner och då så sa Humaid att Abu Huraira sa till mig, gå till min mor och säg till henne att din son ger salam till dig. Och han frågar eller ber om att du ska skicka någon mat till oss, yani till mig och mina gäster. Så hon la tre brödbitar på ett fat tillsammans med olja och salt. Tillsammans med olja och salt. Så jag tog upp det här fatet och bar det på huvudet tills jag kom till dem. Och när jag la fram det här fatet framför Abu Huraira och gästerna, så sa Abu Huraira Allahu Akbar. Han säger Allahu Akbar, Alhamdulillah, som låter oss bli mätta med bröd efter det att vi inte haft någonting annat att äta än vatten och dadlar, al-aswadan. Så folket åt inte speciellt mycket från den här maten. Och när de då gick därifrån så säger han, Yabni Akhi, Abu Huraira säger till de här människorna, eller till Humaid, yani min brorson, ta väl hand om fåren. Borsta bort deras damm eller jord som är på dem. Och ta väl hand om deras hagar. Och du kan också be i deras hage. För de är från paradisets djur. Walladhi nafsi biyadihi, vid han i vars hand min själ vilar. Så kanske det kommer att komma en tid där en persons bästa egendom är får som han tar hand om. Det kommer att vara mer och bättre överskattat, eller bättre värt hos dem än där Marwan. En Marwans hus. Och det här betyder hos araberna än ett slott. Gärna innan domedagen kommer den tid där det är bättre för muslimer att äga lite lamm ute på landet än att bo i ett slott inne i stan. Taib. Och där slutar den här hadithen. Mashallah. Den här hadithen har också följt med lärdomar. Bland annat att när Abu Huraira radiallahu anhu fick de här gästerna så ville han ära sina gäster genom att ge dem någonting att äta. Så han skickade Humaid till hans mor, till Abu Hurairas mor. Och här finner vi också att han, respekten, han sa ge salam till min mor. Och fråga om det finns någonting som vi kan äta. Så Abu Hurairas mamma gav de här tre stycken, yani tre bröd och lite olja och salt. Det här var maten som gästerna skulle äta. Och han bar den här maten på huvudet och lägger den framför Abu Huraira. Och Abu Huraira, mashallah, säger Allahu Akbar. Han är så glad över att få den här maten. Allahu Akbar. Alhamdulillah som har gett oss, låtit oss mätta oss på bröd efter en tid där vi bara ätit dadlar och vatten. Ja, subhanallah. Och det fanns en tid innan det också. Då Abu Huraira radiyallahu anhu inte åt någonting alls. Utan svimmade av hunger. Som han nämnde i vissa autentiska hadither. Fanns en tid då han sökte kunskap med Rasulullah och inte fann någonting att äta. Och brukade svimma och ramla ner på marken av hunger. Och sen vad? Perioder där han bara äter dadlar och vatten. I långa, långa perioder. Kanske veckor. Och det här visar på sahabas zuhud. Att de inte brydde sig mycket om dunya. Utan de var folk som strävade efter nästa liv. Taib. Så vad får han här? Vad är han ska äta tillsammans med sina gäster? Bröd. Bröd som man doppar i olja och salt. Det är mashallah den här lunchen som gör honom så glad att han säger Allahu Akbar. Ha? Vad ska vi säga idag när vi får mat på bordet? Bröd. Om vi skulle få bröd och doppa i salt och olja, vi skulle bara, vad är det här för någonting? Vad är maten? Eller hur? Vi skulle säga det är ett skämt, eller? Ha? Men subhanallah, kolla hur simpelt de levde. Det här var alltså, mashallah, bröd som du doppar i salt och vatten. Varför har honom lyx, mashallah? Så man ska vara tacksam över allt det goda som Allah azza wa jall har gett den. Och sen så säger han i alla fall som råd till de här människorna som då hade får att de skulle ta väl hand om sina får. Taib. Och det är generellt, yani, att ahsin, ta väl hand om dem på alla möjliga sätt. Och det omfattar då allting som räknas på att, som att ta hand om dem på ett gott sätt. Och han säger att ta bort, yani, borsta bort det här jorden som är på dem. Och ta hand om deras platsen som de, yani, sover och bor på och betar på. För de är sannoliken från paradisets djur. Yani, det finns baraka och mycket khair i de här djuren. Och så nämner han också att från, yani, man kan säga domedagens tecken är att det kommer att komma en tid där folk värderar det här väldigt högt. Det har också nämnts i Sahih Bukhari i Kitab al-Fitan att Rasulullah alaihissalam sa det kommer snart en tid där muslimens bästa egendom blir får som han vallar vid utkanten av ett berg. Han flyr med sin religion från all fitna. Yani, det kommer en tid där en person bara vill bort från alla problem som finns i städerna och ta sina lam och bor ute på skog, ute i buschen eller vid berget och ta hand om sina lam. Bort från alla problem. Han vill inte lägga sig i de här konflikterna där muslimer bråkar mot varandra och dödar varandra. Han är ute på landet och tar hand om sina får. Det här är det bästa för honom. Bättre än att bo i ett slott. Hej. Författaren berättar sen från Ali radiallahu anhu att Rasulullah från den hadithen var daif. Det berättar sen nästa kapitel Bab al-Ibl Iz li ahliha. Kapitlet om hur kameler kan vara en ära eller en styrka för dess ägare. Och där så berättas det från al-Arash, från Abu Huraira radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa Ra'sul kufr nahwa al-mashriq. Grunden till kufr, till otro, kommer att komma från öst. Och stolthet och skryt finns i folket av hästar och kameler. De som har massor av dem som bor på landet. Wassakinatu fi ahlil ghanam. Och frid och lugn finns i folket som har får. Nam. Här så säger Rasulullah alaihissalam Ra'sul kufri nahwal mashriq. Grunden, Ra'sul kufr, grunden till ondska, till kufr, kommer från öst. Och bor man i Medina, i Saudiarabien, och kollar öst, så är det Iran, Irak, Sovjet, de här länderna. Det är öst. Och det finns jättemånga hadither där Rasulullah a.s. har berättat att innan domedagen så kommer ondska att komma därifrån. Ondska kommer att komma från öst. Flera hadither. Till exempel det nämndes att det är Qarn al-Shaytan, Satans horn. Yani Satans, vad kan man säga, fäste. Hans bas eller hans starkaste fäste där det är mest problem och ondska kommer ifrån, kommer att vara från öst. Och han nämnde att därifrån kommer al-fitan, prövningar, motgångar, konflikter, al-zalazil, jordbävningar och al-qatl, och död kommer att komma därifrån. Subhanallah. Och ulema säger att det här är ett bevis på att han var en sann profet. För kollar man i islams historia så finner man att all ondska kom därifrån. All ondska som drabbat muslimerna kom från öst. Då alla sekter kom därifrån. Rafida, Shia, Khawarij som dödade Uthman, som började, alla problemen började. De som dödade Ali kom därifrån. De som dödade Hussein kom därifrån. Sofia kom därifrån. Mu'tazila, Al-Jahmiya, alla, Al-Qadariya, alla sekter kom därifrån. Subhanallah. Al-Majus, Ubad al-Nar som dyrkade elden, som var Iran, kom därifrån. Och åter idag så har de återfallit till kufr. Iran var muslims. Nu har de sin egen religion, den här Rafida religionen. De har återfallit till den och krigar nu mot Ahl Sunna i Irak, krigar mot Ahl Sunna i Yemen, i Syrien, och gör så mycket fasad på jorden. Så mycket ondska kommer därifrån. Och innan domedagen kommer Dajjal därifrån. Ja'juj och Ma'juj kommer därifrån. Så mycket ondska kommer just från öst. Så det är en profetia som verkligen har fallit in. Och sen nämner profeten alaihissalam att yani skryt och stolthet, högmod finns i de folket av hästar och kameler. Och i vissa, och han sa här al-faddadin, och det betyder enligt vissa de som har tusentals. Yani den som har 500 kameler, 500 hästar och så vidare. Att det här, och han bor på landet. Det här kan få folk att bli högmodiga. Att bli högmodiga och stolta. Tro sig vara någonting. Och på allt detta, de bor också på landet. Och det nämns att de som bor på landet, yani speciellt förr i tiden, långt borta från civilisation och människor, är väldigt osociala. De är hårda och stränga och kalla. De har inte de här sociala normerna och koderna som folk i städerna har. Utan de är mera hårda och stränga. Och som vi också kommer att nämna, speciellt folket som har kameler. För att man tar efter ibland, eller man blir påverkad av det man jobbar med. Och kameler är väldigt hårda och stränga. Yani att styra en kamel är jättesvårt. Det är inte som ett djur du bara liksom, som en hund eller katt, förstår du? Ha? Kameler, de är järn. Och det vet mashallah. Somalierna känner kameler, eller hur? De är mashallah väldigt hårda. Och de är smarta. Har ni hört det? De hämnas. Ha? Du gör något taskigt mot dem, han kommer ihåg det. Kanske efter ett eller två år, han går och trampar på dig när du ligger och sover. Ha? Subhanallah. Så att de är speciella kameler. Och därför, kameler, vad kan man säga, kamelskötare kan vara väldigt hårda och stränga. Och det här såg man i Saudiarabien ibland, de beduinerna. De var järn alltså. De var hårda. Mashallah. Till skillnad från en person som har hand om får. Han har sina 20-30 får, han vallar dem ute på landet. Han är mera lugn som person. Mera fridfull som person. För lammen är inte våldsamma, de är inte jobbiga på samma sätt som kamelen. Så han sa där, därför att was-sakina fi ahli al-ghanam, att yani lugn finns i folket av ghanam. Han berättar sen, författaren, en athar från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger ajaban lil kilabi wa sha, jag förundras över hundar och får, yani hur otroligt olika de är. Han säger att kolla på hur många lamm och får som slaktas varje år. Si och så många. Och man ger bort si och så många. Och kolla på hundarna. Hur många valpar som de får. Hur många valpar en hona kan få. Kedda wa kedda. Och ändå så finner vi att det finns mer får än hundar. Det är vad han vill säga. Kolla vilken baraka det finns i fåren och i lammen. Trots att när de föder ett och gånger till, eller hur? Men det finns bara att de kan föda, som vissa ulema säger, 3 gånger om året. Yani, graviditeten går snabbt. Men ändå, en hund föder kanske 10 valpar. Eller hur? Och ingen äter hundar. I alla fall normala människor. Ja. Så ingen äter dem. Men ändå så finner vi att det finns mer lamm än hundar. Trots att de föder mindre. Och de slaktas. Som han aldrig. Det betyder att det är barakan. Det finns välsignelse i lamm. Det berättas från Abi Tibyan. Där han säger att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sa till honom. Ja Abi Tibyan och Dibyan. Hur mycket får du? Yani pengar från statskassan. Och han sa Elfani wa khamsumia, 2500. Och då så säger han, ja Abu Dhabian, det är bättre om du skulle investera i al-harf, att skörda och odla, och i boskap, innan det att makten kommer att ges till en pojke från Quraysh och det kommer att bli svåra tider. Yani det kommer att bli tider av fattigdom. Ja. Så Umar radiallahu anhu ger honom här rådet. Vad ska vi göra med sina pengar? Köp mark, odla, skörda och köp djur, boskap. Köp lamm, får, kossor, getter och så vidare. Ja, det här är ett råd i vad han ska investera i. Att det finns gott och det finns baraka i detta. Författaren nämner sen från Ubaida ibn Haznin, som berättar att kamelskötarna och fårahedrarna argumenterade framför profeten Muhammed alaihissalam vem som var bäst. Vem är bäst? Han som har hand om kameler eller han som har hand om får? Och då så säger profeten alaihissalam bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Musa alaihissalam skickades och han var fårahedre. Han blev profet och han var fårahedre. Wa Dawud alaihissalam skickades och han var fårahedre. Och jag skickades och jag var fårahedre. Bil ajjad. Yani, och jag fick ta emot en summa pengar. Yani, jag fick betalning för detta. Så här finner vi att alla profeter var fårahedra. Yani, det finns också en annan hadith. Ma ba'ath Allahu nabiyan illa ra'i al-ghanam. Faqala as-sahaba wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qirat. Yani, och till och med jag tog hand om lamm eller får. Så här finner vi den här hadithen. Att alla profeter var fåraherdar. Och här säger ulema, ska läsa här. Det tyder på ödmjukhet också. Och varför bestämde Allah Azza wa Jal att alla profeter skulle vara fåraherdar innan de blev profeter? Och al-hikma, yani vad är visheten? Varför inspirerade Allah profeterna till att ta det här arbetet innan de blev profeter? Nej. De säger att det finns mycket övning i att vara fåraherde när det kommer till att organisera. För de kommer, när de blir profeter, att få en stor uppgift. Att ta hand om folk och sprida islam, göra dawa till islam och så vidare. Nej. För när man är fåraherde så måste man ha omsorg. Man måste bry sig om, man måste ta hand om dessa djur, man måste ha tålamod i att ta hand om djuren. För att djuren går ut och betar, sen ska du ha sabr och du ska samla dem till exempel. Att ta dem från en plats till en annan plats, att skydda dem från utomstående saker som kan skada dem, som vargar och liknande. Skydda dem från tjuvar, att också känna till djurens olika egenskaper. Du kan ha ett djur som är jobbigare än de andra djuren. Ja, och du kommer möta samma sak sen med människor. Att människor inte är likadana. Vissa är jobbiga, vissa är snälla. Vissa pratar du med, de accepterar. Vissa, de fattar ingenting. Så att det här måste man förbereda sig på. Ja. Så det här är lite saker som nämns då. Genom visheten. Att det är som en träning kan man säga. Innan den stora uppgiften kommer. Och självklart är det skillnad på får och på människor. Men man måste lära sig de här egenskaperna. Man måste kunna lära sig att vara tålmodig. Att sitta hela dagen och vänta på att de ska äta. Att vara tålmodig med att samla dem. Att vara tålmodig med att de kan vara jobbiga. Att vara tålmodig med att de är olika. Kunna förstå sig på dem, kunna hantera dem olika och så vidare. För samma utmaningar kommer man att möta sen med människor. Ja. Och det här är faktiskt väldigt viktigt. Jag satt och tänkte på det här att hur viktigt det är med, vi talade om det förra veckan också, erfarenhet. Att du får inte erfarenhet, och du får inte tålamod, och du får inte den här mjukheten förutom med erfarenhet. Att man måste erfara saker i livet. Och det vet vi alla, du kan inte bara sitta i skolan och läsa en bok, sitta och googla och sen gå ut och mashallah klara av arbetslivet. Eller hur? Eller verkliga livet. Utan det kommer med erfarenhet. Så har man haft de här arbetena, man har haft tålamod, man har lyckats med de här mindre uppgifterna, så kan man lättare klara av stora uppgifter i livet. Därför är det viktigt med just erfarenhet i livet. Att man lär sig handskas med saker och ting. Är det inte så? Ja. Så, nej. Vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.